Ska vi stå upp och lyssna till dagens evangelium ifrån Johannes evangeliets tredje kapitel. Jesus säger: sannerligen jag säger dig, det vi vet förkunnar vi och det vi har sett vittnar vi om. Men ni tar inte emot vårt vittnesbörd. Om ni inte tror när jag talar till er om det jordiska, hur ska ni då kunna tro när jag talar till er om det himmelska? Ingen har stigit upp till himlen utom den som stigit ner från himlen, människosonen. Liksom Mose hängde upp ormen i öknen, så måste människosonen upphöjas för att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son, för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle räddas genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd. Men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte har trott på Guds enda sons namn. Och detta är domen, att när ljuset kom in i världen, då älskade människorna mörkret mer än ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Den som gör det onda avskyr ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte ska avslöjas. Men den som handlar efter sanningen, han kommer till ljuset för att det ska bli uppenbart att han gör vad Gud vill. Amen. Så ber vi Gud att du välsigna ditt ord i våra hjärtan. Amen. Varsågod och sitt ner. Med femte söndagen i fastan så närmar vi oss påsken. Vi går in i passionstiden och korsets skugga kastar sitt ljus också på tiden före. Temat för dagen är försonaren. Inte försoningen, utan försonaren. Vad tänker du på när du hör det ordet? Vem är försonare? Behövs försonare idag? Vad är det som ska försonas? Hur sker försoning? Går vi till Wikipedia och letar på ordet försonare, så hittar vi ingen förklaring. Försoning, försonas, försoningslära står det visserligen om, men inte försonare. Om försoning kan vi läsa: när personer, organisationer eller länder som tvistar blir eniga igen. Ordet betecknar en genuin återvunnen samhörighet, inte bara att osämjan upphör. Och dagens evangelietext väcker alla de här frågorna. Vi kommer rakt in i ett samtal mellan den lärde farisén Nikodemos och Jesus från Nasaret. Och Nikodemos bär på många frågor. Och skulle han ha levt idag, så kanske han också hade stämt in i Tore Littmarks psalm som vi nyss sjöng: jag har många frågor, Herre. Vi tar hjälp av den psalmen i predikan också idag. Mötet. Nikodemos kom till Jesus om natten. Jesus var i början av sin verksamhet, men hade redan väckt förhoppningar genom det han sagt, genom det han har gjort. Det var en tid av sjudande religiöst intresse. Messias, pretendenterna hade kommit och gått. Nu hade frågan väckts om denne man, skulle han kunna vara Messias? Och Nikodemos, han nöjde sig inte med att läsa Jerusalemposten, utan han var tvungen att själv veta. Så han sökte upp Jesus om natten för att kunna bilda sig en egen uppfattning. Det var en rabbinsk sed att viktiga frågor delade man på kvällen eller på natten, då inget annat störde. Det behövde inte innebära att han var rädd för att ingen skulle se honom. Men skulle något av detta ändå finnas, så visar det oss också att vi får komma i smyg till Jesus. Hur många är det inte som kommer till en gudstjänst i smyg? Kanske enbart för att lyssna till den vackra sången och musiken och inget mer. Eller för att mamma och pappa har tvingat mig att gå till kyrkan idag. Jesus visar Nikodemus att han nedvärderar inte hans möte. Han nedvärderar eller ironiserar inte hans motiv. Man är välkommen när som helst till Jesus. Hur ser det ut för oss med samtalet idag? Har du någon som du kan samtala med? Har vi någon vi kan gå till när vi undrar över något alldeles speciellt? Det har hänt mycket i vårt land och vår värld bara på ett par veckor. I nöden prövas vännen, heter det. I tider av rädsla och oro så behöver vi människor varandra. Vår tro bygger på tillförsikt, närvaro och gemenskap. Och idag kanske vi behöver varandra mer än annars. Men kanske vi också behöver hitta andra former då vi inte kan möta varandra så som vi brukar göra. Vi får be om kraft och styrka att hjälpa varandra. Också i vårt tvivel, i vår frustration och i vår rädsla. Jesus, han utlägger de gamla skriftorden för Nikodemus. Han drar honom ner mot djupen. Och det är nästan så att Nikodemus inte förmår att hänga med. Andlig fördjupning kommer inte av sig själv. Det behöver tid. Det inrymmer bibelläsningen, bönelivet, samtalet, gudstjänsten och så vidare. Och det är lätt att det här också omges av måsten och borden. Fast i grunden är det helt omvänt. Allt som handlar om andligt liv är gåvor, möjligheter, erbjudanden. Varsågod, du får. Välkommen. Men det händer ju inget, säger du. Jag upplever inte den där mognaden eller växten. Bönens värld är inte densamma som börsens. Det är inte de snabba klippen det handlar om. Vi måste också börja förstå växandets lagar. Utan höst och vinter, med kyla, död och vila. Ingen vår och sommar med uppvaknande grönska och frukt. Vår inre GPS behöver kalibreras. Vår inre mottagare behöver ställas in så att vi hör vad som ljuder också utanför och bortanför det hörbara, bortom orden. Och framför allt så kanske vi behöver komma underfund med våra egna frågor. Och inte bara de där låtsasfrågorna, utan vad är det vi i grunden längtar efter? Det sker inte oftast på en gång, utan det tar tid. Och kanske när vi kommit dit så är det som vi ryggar också. Jag kommer till ett vägskäl där jag behöver välja väg. Jag har ofta frågor, Herre, men så sällan har jag svar. Jag står ofta vid ett vägskäl och jag tvekar vid mitt val. Frågan. Den stora frågan inom judendomen var: vad ska jag göra för att vinna evigt liv? Och den frågan kanske människan har ställt sig genom hela civilisationen på lite olika sätt. Vad bär du på för fråga idag? Vi möter många frågor runt covid-19. som överskuggar egentligen allt just nu. Vad är ett virus? Hur uppkommer det? Hur sprids det? Vad kan jag göra för att inte bli smittad? Hur länge kommer det här att hålla på? Restriktioner emot åldersgrupper. Och kanske att alla de här frågorna till slut kokas ned till de grundläggande frågorna. Vad är då en människa? Och finns det någon mening med att leva? Och där kanske det inte är så stor skillnad på femåringen och 85-åringen. Femåringen som frågar, var kom lillebror ifrån? Eller, varför kan inte Kristina gå? Eller vad händer med mormor nu när hon har dött? Tonåringen som söker sin livsväg. Pendlingen mellan hopp och förtvivlan. Har jag någon framtid? Är det verkligen någon som tycker om mig? Blir det någon student nu i sommar eller inte? Den vuxne som dagligen möter frågorna. Vågar jag förändra mitt liv? Eller den gamle som blickar tillbaks på sitt liv. Glädje eller bitterhet och frågar, var detta allt? Vad väntar sedan? Finns det några svar? Vem vill vara min life coach? Anders Tegnell har fått många efterföljare de senaste veckorna. Greta har blivit ett föredöme för många i vår värld. Men kan de möta mina frågor? Vad ska jag göra av min sorg? Vad gör jag med mitt förhållande när det börjar att knaka? Hur ska jag bli tillfreds med mig själv? Så som jag håller på hela tiden. Tänk om du är den som väntar. Just i tvivlets ensamhet. Inte bara på min fråga, men som väntar just på mig. Visst möter vi många svar hos religionerna, hos ismerna, hos de visa och de lärde. Det svar som Jesus ger är annorlunda och förvånar Nikodemos. Han säger, liksom Mose hängde upp ormen i öknen så måste människosonen upphöjas för att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. Det svaret handlar inte om någon flykt. Inte om några nya teorier om livet. Inte en massa nya aktiviteter som jag behöver göra. När han inbjuder Nikodemos till sig själv. Till en personlig relation istället för goda råd. Det finns en fara att kristen tro också förvandlas till teori och vackra ord. Men tro i Bibeln möter vi också i samma andetag som orden att vara i Kristus, att leva i Kristus, att följa Kristus. Det handlar inte om någon mänsklig aktivitet. Det är som det handlar om något helt nytt. Ja, att bli född på nytt. Eller som de andra evangelierna talar om, att ta emot Guds rike som ett barn. Livet med Jesus är ett liv tillsammans med honom. Men också ett liv som präglas av det liv som han levde. I svagheten finns kraften. I nederlaget ligger segern. Ett annat livsmönster än mycket av det som möter oss i vår samtid idag. Och Nikodemos har svårt att greppa det som Jesus säger. Nu handlar det inte längre om vad jag ska göra. Utan nu handlar det om att ta emot vad någon annan har gjort. Någon som gått före. Att överlämna sig i full förtröstan som ett barn. Var och en som tror på honom ska ha evigt liv, skriver Johannes. Det är som vi har fått en inblick i vem Gud är när vi möter Jesus. Och det här leder fram till ett kors. På samma sätt som kopparormen i öknen som Moses tillsades hänga upp på en påle. Varje israelit skulle blicka upp till korset och bli helad. På samma sätt kommer människosonen att upphöjas. För att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. Och Johannes säger, det där livet börjar här och nu. Men det sträcker sig också bortom detta jordiska liv. Det är nog, o Gud, att veta att jag lever i din hand. Kanske frågorna blir lösta. Kanske får de inget svar. Det som ger mitt liv en mening är att du, Gud, vill mitt väl. Det är nog, o Gud, att veta att jag lever i din hand. Amen.